فننتقل من هذا الحديث الأول، وإن كان الكلام عليه طويلا في فروعه وفي أحكامه، ولكن نكتفي بهذا لأجل ناخذ أكبر عدد ممكن من الأحاديث من هذا الكتاب المبارك.
Vi ska inshallah fortsätta med nästa hadith, även om vi har tagit en viss tid för den första hadithen, så är det en mycket viktig hadith som behöver gås igenom ordentligt. Vi fortsätter inshallah till nästa hadith.
نقرأ في الحديث الثاني هذه الحقيقة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل عنها.
Vi läser i den andra hadithen om en sanning som Allah subhanahu wa ta'ala har förklarat för profeten, har talat om för profeten sallallahu alaihi wasallam.
هذه الحقيقة غيرها من الحقائق ما كنا لنعرفها ولا لنكتشفها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كشفها لنا بكلامه.
Detta är en sanning som vi inte har fått reda på eller fått någon information innan förut, utan den information vi har fått om denna sanning är först genom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد نوع من الرجال هم أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله.
Det har blivit förklarat, profeten sallallahu alaihi wasallam förklarar att Allah subhanahu wa ta'ala finns ett visst folk som är det mest avskydda folket för hos Allah subhanahu wa ta'ala.
هذه الصفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها بغيض من الله سبحانه وتعالى ينبغي لكل مسلم أن يتنزه عنها تنزها كاملا.
Denna egenskap som vissa människor besitter är en mycket avskydd egenskap hos Allah, och vi som muslimer måste stöta bort denna egenskapen mycket starkt. Om man har en del av denna egenskap inom sig, så kommer denna egenskapen att stänga ute och förbjuda den troende att fullkomliga sin iman.
Fadala sallallahu alaihi wa sallam abghadu ar-rijal ila Allah al-alidd al-khasim.
Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, av alla människor är den som ständigt argumenterar och tvistar mest hatad av Allah.
والبغض في اللغة العربية هي تراكم الكراهية في القلب وتمكنها فتسمى بعد ذلك بغضا.
Och det som är bugd, det är en egenskap som besitts i hjärtat och som innefattar ett hat mot andra människor inom en människa. Och denna egenskap är en egenskap som tillhör människan såsom en art av djur, och det är en egenskap som endast tillhör människor och som Allah subhanahu wa ta'ala är fri från.
فأبغض الرجال أي الذي لا يحبه الله ومن لا يحبه الله عز وجل أي لا يريد له الخير.
Och den som är mest avskydd hos Allah, det är den som Allah inte älskar och den som Allah inte vill väl i denna värld.
وهو الألد الخصم أي عندما يخاصم الناس يكون شديدا في خصومته معاندا في خصومته.
Den som när han argumenterar med människor argumenterar på ett mycket hårt sätt och har inom sig en mycket hård attityd mot andra.
فانظر إلى قلب المؤمن عندما يكون معمورا بأنوار المحبة والإيمان والقرآن حتى عندما يخاصم تكون خصومته فيها أدب مع الله عز وجل.
Den troende som är upplyst inom sig i sitt hjärta med trons ljus, med kunskap, när han till och med när den troende argumenterar, så gör han det med en viss etikett, med ett visst sätt som förhåller honom i ödmjukhet mot Allah.
حتى إذا خصم أحدا لا تكون خصومته شديدة على الشخص الذي يخاصمه.
Även om han tvistar med någon eller argumentera med någon, så är den argumentation inte, den som han argumenterar emot tar inte illa vid. utan den påverkar honom på ett bra sätt.
تكون خصومته في حدود أن لا يفجر عليه أن لا يؤذيه أذية شديدة قد يختلف معه قد يتحاكم وإياه لكن لا يخصمه تلك الخصومة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها مبغوض من الله هو قريب من الشيطان بعيد من الله
när han argumenterar med någon när en troende argumenterar med någon så gör han det inte på ett dåligt sätt ett sätt som gör honom för bort honom från Allah och närmare till shaitan utan han argumenterar på ett sätt som för honom att komma närmare till Allah.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر أن من كانت عنده هذه الأربع صفات فليس عنده الإيمان الكامل بمعنى أنه عنده النفاق أو نوع من النفاق.
Profeten صلى الله عليه وسلم förklarar att det finns fyra egenskaper om en människa besitter dem så har han inte fullkomlig tro utan han är närmare till hyckleri.
وذكر في الخصلة الرابعة أنه إذا خاصم فجر فالمؤمن إذا عهد لا يغدر أبدا وإذا خصم لا يفجر أبدا لا تصل خصومته إلى درجة الفجور.
En av de egenskapen är att när han argumenterar att han inte överstiger gränserna, att han inte är extrem i sin argumentation.
وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال لأن هذه الصفة غالبا إنما تكون عند الرجال فلذلك نص على ذكرهم في حديثه صلى الله عليه وسلم.
Och profeten صلى الله عليه وسلم har använt ordet rijal som män för specificerat män över kvinnor just för att de har mer lätt för att börja överstiga gränserna i sin argumentation.
نكتفي بهذا ونأخذ بهذا أننا لو اضطررتنا الظروف إلى أن نخاصم أحدا فأن قلوبنا تكون نقية طاهرة إنما تكون الخصومة في سبيل إحقاق الحق هذا.
Från denna hadith så ska vi lära oss att om vi argumenterar med någon så ska vi göra det med rena hjärtan och rena avsikter för att ge nytta till de andra och inte förlänga dem från oss.
ثم ننتقل إلى الحديث الثالث وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
Och vi går vidare till den tredje hadithen där Allah sänder bud med Allahs frid och välsignelse vara med honom sade frukta Allah var helst du är och låt en ond gärning följas av en god för att den onda ska utplånas och uppträd på bästa sätt mot andra människor.
تصور أن هذه الثلاث الكلمات هذه الثلاث الجمل من صاحب النبوة والرسالة كفيلة بأن تحل مشاكل مجتمع كامل إذا حلت فيه هذه الصفات وإذا طبقها أصحابها.
هول نيوغران كول فأت دم ها تري مينينينا تري كورتا مينينار أم دم فلس وك افتليف سو كان دم لسا مونة أو ذرا فروبليم ومينيكوس فروبليم هاري بالم.
في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويحدد النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان كيف يتعامل مع ربه عز وجل كيف يتعامل مع نفسه وكيف يتعامل مع المجتمع الذي يعيش فيه في هذا الحديث القصير.
إذن قرص حديث سب سكلارة صوفيت صلى الله عليه وسلم إتري مينين يردن فشتا هدوسك بخي دايموت الله هدوسك فرهولا دايموت الله هدوسك فرهولا دايموت داي خيل och hur du ska förhålla dig mot andra människor.
وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت هو بيان لمنهج الانسان في تعامله مع ربه كيف يكون.
Och den första meningen att du ska frukta Allah var du än är en rekommendation, ett bud för hur människan ska förhålla sig mot Allah.
وقوله صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحها هو بيان لمعامله الانسان مع نفسه. لأن النفس البشرية قد تنزل الإنسان إلى الأسفل بحكم اتباع فتأتي الأنوار الإلهية في الصلوات في مجال في الخير في القرآن فترفع الإنسان إلى أعلى فيكون الإنسان منجذبا ما بين الأنوار الإلهية والقرآنية التي ترفعه إلى عليين وما بين العادات الطبيعية النفسية التي يعيش عليها الإنسان وربما إذا اتبعها تنزله إلى ساكنين.
أوكي. Den andra meningen visar hur människan ska förhålla sig mot sig själv för att människans ego, människans nafs kan göra så att han sjunker ner till det lägsta av det lägsta. Och han kan även göra så att människan stiger upp till det högsta genom till exempel tillbedjan, genom att skicka salawat till profeten, genom olika handlingar. Så att profeten förklarar här hur människans tillstånd är. Antingen kan det sjunka eller så kan det öka. Och man ska ta de här i akt och försöka öka så fort man har sänkt det.
وقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق الحسن هو يبين كيف يتعامل المسلم مع المنهج مع المجتمع الذي يعيش فيه. قال خالق الناس ليس المسلمين, الناس يخلق على المسلم وعلى غير المسلم.
Och den tredje behandlar, tredje meningen är att du ska uppträda på bästa sätt mot andra människor. Och här så nämns ordet människor och inte bara muslimer. Och att du ska uppträda med bästa sätt mot alla människor utan undantag.
خالق الناس سواء كان مسلما او غير مسلم بخلق حسن. يوجد عندنا في الدين خلق عظيم, هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم, لا يقدر احد ان يتخلق به, انما يقربون الناس من اخلاق رسول الله. انما الذي في طاقه الانسان, في وسع الانسان, في مقدور الانسان ان يتخلق بالخلق الحسن مع كل من يلقاه, هذا في وسعه وفي طاقته.
Det finns hos oss någonting som kallas al-khulq al-azim, den höga karaktären som gäller profeten sallallahu alaihi wasallam. Men det är inte någonting som är tvunget från alla människor, utan här används ordet khulq al-hasan, bra karaktär, vilket är någonting som alla klarar av, någonting som alla har möjlighet till att göra.
Allahu azza wa jalla daiman la yukallif an-nas wa la yukhatib an-nas بشيء إلا وفي قدرتهم أن يفعلوه.
الله سبحانه وتعالى بأوردر ألدي مانيخان نوغون تين وهن لقر انت نوغت أنصفات فمانيخان ثم هن انت كلارا راب.
ولا يعاقب الناس إلا على شيء هم فعلوه باختيارهم.
وك هن بسرافر انت مانيخونا ام دي انت في نوغون تين ثم دم أفالت خلوة أطيارة.
تصور لو أن شخصا مثلا أكره ولو على أن يتلفظ بكلمة الكفر, لا يؤخذه الله على هذا أبدا لأنه فعله مكرها.
Även om han till exempel skulle bli tvingad att säga ett ord av kufur, av otro, så skulle inte detta accepteras hos Allah, och han är fortfarande troende.
لكن عندما يفعل الإنسان الأشياء باختياره, ها هنا يحاسبه الله عز وجل ويسأله.
Men när människan gör någonting enligt hans egna val, då är det då han ställs inför ansvar och han ställs inför frågan från Allah.
إذن معاملة المسلم مع الناس بأي جنس كان هي الأخلاق الحسنة, لا يكلف بالأخلاق العظيمة.
Så den troende, hans ansvar, det ansvaret som ligger på honom är att behandla människor på ett bra sätt. Och det behöver inte vara det bästa sättet som profeten sa, att det räcker med ett bra sätt, så ett sätt vi klarar av.
من الأخلاق الحسنة أن يكون عند المسلم قوة في باطنه وإيمان تمكنه أن يعفو عمن يؤذيه.
Ett av bra karaktär är att ha en tillräcklig styrka inom sig som troende att kunna förlåta dem som gör illa dig
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعفو عمن يتكلم في حقه وعمن يؤذيه ولا يغضب من كلام الناس عليه أبدا.
Och profeten صلى الله عليه وسلم brukade förlåta dem som talade illa om honom och blev aldrig arg när någon gjorde honom illa.
لأن قلبه معمور بالأنوار الإلهية لله عز وجل, فكلام الناس لا يصل إلى ذاته.
Hans hjärta var upplyst av trons ljus, så de dåliga talen och de dåliga människorna gjorde mot honom nådde aldrig hans hjärta.
المؤمن إذا كان عنده هذه القدرة من الإيمان أن يعفو عن من ظلمه, فإن الله عز وجل يرفعه عنده درجات عظيمة في محبته عز وجل.
Den människa som har tillräckligt med styrka att kunna förlåta andra människor som gör illa honom, Allah subhanahu wa ta'ala kommer att lyfta upp honom och tillsätta hans kärlek på honom.
ضعيف الإيمان والصبر هو الذي لا يقدر أن يتحمل أن يؤذيه أحد ولا يعفو عن من يؤذيه أحد. أما المؤمن الكامل كرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عليه أنه لا يبالي.
Den med svag iman och med väldigt lite tålamod, det är han som inte klarar av att ta dåliga ord från människor. Men den som har stark iman och den som har en tro som profeten sallallahu alaihi wasallam, han blir inte påverkad av sånt dåligt.
لكن غالبا هذا الشخص المسلم الذي يؤذى ويسامح ويتكلم عليه ويسامح ولا ينتقم لنفسه، فإن الله عز وجل هو الذي يأخذ حقه من غيره وهو الذي ينتقم له سبحانه وتعالى.
Den människa som tar emot det onda som de gör mot honom och förlåter, Allah subhanahu wa ta'ala kommer beskydda honom och kommer, och den människa som avstår från att hämnas, Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ta hämnden för honom.
لذلك عندما نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجد أن الكفار يتكلمون عليه لا يرد عليهم، عندما يقولون عليه هذا مجنون لا يرد عليهم، لا يقولهم أنا لست مجنونا، عندما يقول أنا عليه هذا ساحر لا يرد عليهم، لا يقولهم أنا لست ساحر، عندما يقولون عليه هذا كاهن لا يرد عليهم ولا يتنزل لدرجتهم، يقولهم أنا لست كاهن، هو يمشي في أخلاقه ومعاملاته ودعوته فلا يشعرون إلا بالدفاع عنه من الله عز وجل، الله يرد الدفاع عنه يقول هذا ليس ساحر ليس مجنون ليس كاهن.
Och när människorna anklagade profeten sallallahu alaihi wasallam för att vara galen, majnun, eller att vara en trollkar, eller att vara någon slags dålig människa, så försvarade han aldrig sig själv. Han sänkte sig inte ner till den positionen där han började argumentera och försvara sig själv, utan Allah subhanahu wa ta'ala försvarar honom genom Koranen.
أننا لا نطوي بشرنا عنهم ولا طلابة وجوهنا عن الخلق.
Ett av de bra karaktärerna, någonting som kännetecknar bra karaktär, är att alltid uppehålla ett fint ansikte mot människor och inte vända oss bort från människor och ha dåliga ansiktet utåt mot dem.
من الأخلاق الحسنة مع الناس إذا قدرنا أن نوصل إليهم نفعا أو نسدي إليهم نصحا فنبادر، إذا وجدنا مجالا لهذا لا نقصر ولا نتراجع.
Och ännu en av de här bra egenskaperna som tillhör al-khuluq al-hasan, bra karaktär, är att om vi får möjlighet så ska vi ge råd till människorna. Om vi får möjlighet att göra nytta till människorna så ska vi göra det och inte undanhålla dem den nyttan.
إذا فعلت هذا أنت مع الناس أن الله ناظر إليك ومطلع عليك هو يسدي إليك النفع، أنت تسدي نفعا يسيرا ويسدي إليك نفعا عظيما، لذلك يقول في حديثه والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
Och när man hjälper människorna och underlättar för människorna, så kommer Allah, du hjälper människor och underlättar för människorna på ett litet sätt, så kommer Allah underlätta för dig och hjälpa dig på ett stort sätt. Och därför har det kommit en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam där han förklarar att så mycket som du hjälper och ger nytta till människor så ska Allah hjälpa dig.
ثم نعود إلى الجزء الأول من الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله أي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، حيث هي ظرف أو مكان لفظ يدل على المكان، مثل أين يدل على الزمان وأين يدل على المكان، اتق الله امتثل أوامره ونواهيه حيثما كنت في أي وقت كنت، وقت الشدة وقت الرخاء وقت الغضب وقت الفرح، كن زمامك التقوى.
Att vi återvänder till den första meningen i hadithen som säger frukta Allah var helst du är. Det innebär att frukta Allah innebär att du ska hålla dig undan från det han har förbjudit och göra det som han har påbjudit. Och att göra det i alla moment, inte bara i alla platser utan även i alla tidpunkter. Även när du är sorgsen eller när du är glad eller när du är arg, så ska du alltid göra det som Allah förbjuder och avhålla dig från det som Allah förbjuder.
إذا أسأت اتبع السيئات الحسنة، أول حسنة تتبعها بعد السيئات إذا أسأت في حق نفسك أو في حق غيرك أن تستغفر، فإن الاستغفار يمحو تلك السيئة.
Och den andra meningen är att du ska följa en ond gärning av en god. Och den bästa goda gärningen att följa en ond gärning med, det är att be om förlåtelse. Och att be om förlåtelse kommer då sudda ut den onda gärningen.
اتبع السيئة الحسنة تمحها. انظر لو كان عندك ورقة وكتبت فيها كتابة ثم محوتها ثم كتبت مرة أخرى ثم محوتها ثم كتبت مرة أخرى ثم محوتها، فأن هذه الورقة لا تكون نظيفة كالورقة التي لم توجد فيها كتابة ولا محو إلا مرة واحدة ومرتين فقط.
Om ni ser på en bok och ni tar en bok och skriver någonting och sen så suddar ni ut det och sen så skriver ni igen och sen så suddar ni ut det och sen skriver den tredje gång och sen suddar ut det, så kommer inte den vara lika ren som ett helt nytt papper.
لذلك يحرص الإنسان دائما أن تكون سيئته أن تكون صحيفته فيها كل الحسنات، ويستغفر الله عز وجل إنما للزيادة وليس للإساءة. السيئة قد تكون خطيئة وقد تكون تقصيرا.
Och man ska be Allah om förlåtelse och låta ens sidor vara fyllda med goda gärningar och försöka avhålla sig allt från de onda gärningarna. Vad var det sista? Det är viktigt att man som människa försöker bibehålla sitt papper så vitt och rent som möjligt.
معاني. ثم ننتقل إلى الحديث الرابع وهو يتكلم عن المساجد، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل أو أحب البلاد إلى الله عز وجل.
Vi går vidare till den fjärde hadisen där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att moskéerna, böneplatserna, är de bästa platser som Allah tycker om, och marknadsplatserna är de han avskyr mest.
المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض، مثل ما إن لكل ملك كل رئيس كل سلطان قصورا في الأرض يعيش فيها ويسكنها. ربنا عز وجل له بيوت في الأرض، لكنها بيوته في الأرض ليست محلا للسكنة، إنما ما هي محلا لرحماتها التي تتنزل على عباده.
الله سبحانه وتعالى har på jorden hus som hem som tillhör honom. Det innebär inte så som en kung, han har många hem på jorden, att han bor i dem och lever i dem, utan att Allah har ett hem eller har flera hem här, hus här på jorden, innebär att de tillhör Allah och att Allah subhanahu wa ta'ala skickar sin barmhärtighet, sin rahma ner på de platserna.
بيوت الله سبحانه وتعالى الموجودة في الأرض وأعظمها عند الله الثلاثة المساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كل مساجد بيوت الله التي يصلي فيها المسلمون هي محبوبة عند الله لأنها محل عبادته وطاعته وذكره وتسبيحه.
Det finns många av Allahs hus här på jorden, men de tre mest älskade, det är moskén i Mekka, Haram al-Sharif, och så är det moskén i Al-Aqsa i Jerusalem, och i moskén i Medina, profeten Muhammads moské. Men Allah subhanahu wa ta'ala älskar alla moskéer, alla hans hus här på jorden, för att man gör handlingar av lydnad och handlingar av tillbedjan i de husen.
والمساجد محبوبة عند الله عز وجل لأنها محل عبادته وطاعته، والأسواق مبغوضة عند الله عز وجل لأنها غالبا تكون الأسواق محل التجاوز في العبادات، غالبا قد يحلف الرجل فيها يمينا كاذبة، قد يكون الذين يتبايعون في السوق غير أمنة في البيع والشراء.
الله سبحانه وتعالى som sagt älskar moskéerna just för att de är en plats av goda handlingar, av tillbedjan. Och profeten nämner att de mest hatade, mest avskydda, det är marknadsplatserna, alltså bazarerna. Och varför är det det? Jo, för att oftast, generellt, så är det där mycket av det som går emot Allahs påbud inträffar. Så som att folk svär en ed som är falsk, eller lurar, mäter upp fel, eller försöker lura andra människor på andra sätt.
لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذا المكان بالخصوص، وهو السوق. سمي سوقا لأن البضائع تصاد إليه ويتبادل الناس البيع والشراء في مكان محدود يسمى سوقا تصاد إليه البضائع.
Och därför finns det en speciell etikett, ett speciellt sätt att förhålla sig till de här platserna som är handelsplatserna. Och souk betyder att det är till den platsen där varor förs dit, de skyfflas dit och där handlas det och sen skickas vidare.
لكن في زمننا هذا صارت الأسواق في كل مكان حتى على شاشات الإنترنت.
Men i vår tid så har denna sök, denna handelsplats inte bara begränsat till en marknadsplats, utan den har flyttat sig till överallt. Det finns till och med i våra hem såsom internet.
ليس كما كان في زمن رسول الله مثلا مكان محدد للبيع والشراء له آدابه إذا دخله الإنسان وله أحكامه.
Det var inte som på profetens tid sallallahu alaihi wasallam, där det fanns en viss plats i staden där när man gick in så sa man och man uppförde sig på ett visst sätt.
ولما كان السوق محل البيع والشراء فان الانسان في هذه الحاله غالبا سيكون غافلا عن الذكر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يذكر الله في مجتمع غافل تكون درجته عظيمه.
Handelsplatserna är oftast en plats där man är glömd, där man glömmer Allah. Och därför har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt att den som påminner Allah i en plats av glömska, hans tillstånd lyfts upp till höga tillstånd.
أعطاه الله ألف ألف حسنة ورفع له ألف ألف درجة ومحى عنه ألف ألف خطيئة وهو ذكر خاص بالسوق بالمحل الذي يتبادل الناس فيه البيع والشراء.
Och det finns en speciell ذكر, en speciell åminnelse som profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt som man ska göra när man träder in i en handelsplats. Och denna ذكر om man gör den tar bort rena, den ger honom 1000 belöningar. Och renar honom från 1000 onda ting. Och lyfter hans makam, lyfter hans nivå 1000 steg.
En miljon steg.
لذكر بسيط جدا. كان بعض الصحابة كابن عمر مثلا يدخل إلى السوق أحيانا لا تكون له حاجة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير فيسأل ابن عمر ألك حاجة في السوق فيقول لا إنما دخلت لأجل أحصل على هذا الثواب العظيم لأن هذا الثواب إنما يعطى لمن ذكر الله في السوق بالخصوص ليس في شارع المنفرد ولا في بيت
لبركة أبيس الصحابة De gick till marknadsplatsen just för att säga denna dua. Och han blev frågad, varför går du till marknadsplatsen? Har du något behov där? Han sa, nej, jag har inget behov av marknadsplatsen. Men denna dua tillhör just för de personer som ska in till marknadsplatsen. Och att kunna förtjäna denna belöning måste man gå dit för att göra. Och finns inget annat sätt att få denna belöning än genom denna dua.
وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على أدب أيضا غريب وعجيب من آداب السوق فقال أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون هو أول داخل من السوق ولا آخر خارج من السوق بل يكون وسطا لا يكون أول من يبكر ولا يكون آخر من يخرج يكون وسطا بين هذين الرجلين فيكون في دخوله وخروجه بركة له من حيث لا يدري ولا يشعر بها
وإن فرهولاند سيت وكت أبسرادان سيت för de som ska in i marknadsplatserna är att inte komma först och inte heller lämna marknadsplatsen sist. Och det är för att han ska få en viss välsignelse genom att inte vara den som jagar först eller den som ägnar hela sin tid där.
Och مثل ما ان البلاد احب المساجد الى الله بلادها لانه محل الطاعات مثله كالحديث الاخر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان لماذا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان قيل لان وقت رمضان هو محل الطاعات والعبادات المسلمون صيام يعملون العبادات تغلب ابواب النيران اذ النيران انما هي سببها المخالفات فاذا لا توجد معاصي ولا مخالفات لا نيران إذا وجد الصيام والقيام فتحت أبواب الجنة.
Det finns andra hadither som visar det här med att de mest avskydda platserna är just för deras avsaknande av tillbedjan och av att följa förbuden. Det är de haditherna som visar att vid Ramadan så öppnas paradiset portar. Och varför öppnas de just på Ramadan? Det är för att det är en månad som är fylld av tillbedjan. Och en månad fylld av goda handlingar.
نسأل الله أن ينفعنا بالمساجد وبالأسواق فيكون دخولنا في الأسواق زيادة وإيمانا لنا ويكون دخولنا للمساجد زيادة وإيمانا لنا.
Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss nytta genom våra inträder, genom att vi, när vi träder in till marknadsplatserna, och låta denna, detta inträdande i marknadsplatserna öka vår iman.
لما نقول المسجد بيت الله عز وجل يترتب على هذا ثواب عظيم ربنا سبحانه وتعالى كل داخل المسجد يعطيه ضيافة.
Den som, när man säger att moskéerna är de mest älskade platserna, så ska ni veta att varje människa som träder in i en moské, varje människa som kommer till moskén, Allah subhanahu wa ta'ala ger honom en viss bjudan, en viss gästfrihet som inte finns någon annanstans.
كل مرة يدخل فيها المسلم إلى بيت ربه ربه عز وجل يعد له ضيافة ليس ضيافة في هذه الحياة الدنيا فأن الدنيا كلها لا تحتمل ضيافة الله عز وجل لكن يعد له ضيافة في دار الخلود والبقاء السرمدي في الجنة ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح.
أوكي. Den bjudningen som Allah subhanahu wa ta'ala ger till de som kommer till moskéerna är inte en bjudning av denna värld. För att hela denna värld och vad som finns i den är, klarar inte av att bära Allahs bjudningar till människorna. Utan den bjudning som, och den gåva som människan ska få för att han kommer till moskéerna är en gåva han ska få i paradiset, i det eviga.
وانظر إلى كيف تتكون العلاقة بين قلوب المسلمين وبين المساجد عندما يترددون إليها ويعتكفون فيها ويذهبون إليها دائما تتكون بينهم علاقة وبين روح المساجد ليست صورة المسجد المسجد صورته السواري والقطر والجدران التي فيه روح المسجد الرحمة التي تتنزل في المسجد يالفها الإنسان
وكذلك سيمن دم تروان ده وكذلك سيارتان أط دم هذا انفيس انكنيتنين في المسكينة. Och den anknytning de har, det har inte med den yttre moskén att göra, med pelarna, med mattorna, utan det har med moskéns själ att göra, med den barmhärtighet som Allah subhanahu wa ta'ala skickar till de moskéerna. Det är det som knyter de stående till de här platserna.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ألف عبد المسجد إلا تبشبش الله له يوم لقائه إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل المسافر للمسافر إذا قدم تصور كيف إذا ألف المسجد أولا يعتاد المسجد ثم يألف المسجد ثم بعد ذلك يكون من عمار المساجد يتبشبش البشبشة هي تكون عند البشر صفة من الطلاقة والفرح والسرور بمقدم الإنسان كذلك كناية عن رضوان الله إذا قدم الإنسان على ربه بعد الموت يكرمه ربنا ويحبه لذا
الله سبحانه وتعالى خلنا يهينا ده فينس ان اوتدرت الحديث ده فروفيتنا صلى الله عليه وسلم فكلارا الدم منكو دم تروانده som har ett tillstånd av glädje, som fylls av glädje när de kommer till moskéerna, kommer Allah subhanahu wa ta'ala visa denna glädje mot dem när de kommer att träffa honom vid domedagen.
Givet till masajid och manzila till masajid i wujud al-rijal alladhina hum fiha. Lejsa al-masjid al-kabir vad yakun afdal inda Allah min al-masjid al-sagir. ليس المسجد الضخم قد يكون أفضل عند الله عز وجل من المسجد البسيط لا انظر إلى تفضيل المساجد عند الله من أي حيثية ستسمعه في هذه الآية
أوكي الله سبحانه وتعالى أبهير أنت اللي فضلسير أنت أن مسكي أذر أنن ينم دستور لك ده أنت مستور لك أن الأدسي أن دفو مسكينا فيارا utan moskéerna har med de människorna som besitter dem, de människorna som finns i dem. Det är de som gör hur bra en moské är.
قيمه المساجد عند الله عز وجل ورفعتها عند الله حيث يوجد الرجال الذين يذكرون الله ويسبحون الله فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه من أي حيثية يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ليس أي رجال عاديين رجال لهم أوصاف خاصة يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
Och Allah subhanahu wa ta'ala visar i Koranversen att det som upphöjer de husen, det är just den åminnelse, den tasbih, den zikr som finns i dem. När Allah subhanahu wa ta'ala förklarar i versen att det finns de hus där hans namn lyfts upp i åminnelse av vissa människor. Och vilka människor, de har speciella egenskaper. Det är människor vars tillstånd inte blir lockade av tijara, av handel, som inte blir frestade av handeln, utan de är knutna till moskéerna för den här åminnelsens skull.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما قال الله عز وجل لا يبيعون ولا يشترون ولا يتاجرون، هم يتاجرون لكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ثم ذكر وصفهم الباطني بسبب دخولهم المساجد وتكررهم على بيت ربهم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال يرفع الله سبحانه وتعالى، يرتفعون بدخول المساجد وتكون المساجد لها منزلتها إذا وجدوا. أما إذا وجد مسجد بلا مصلين بلا ذكر بلا طاعات.
Okay. Någonting som är värt att nämna, det är att Allah subhanahu wa ta'ala säger inte att detta är människor som inte handlar. Han säger inte att detta är människor som inte utför tijara. Utan han säger de här människorna, det är människor som inte blir uppehållna av tijara. Att denna tijara inte hindrar dem från att minnas Allah. Så att det finns en skillnad mellan att syssla med bay'a, syssla med köpa och handla, och att detta handlande och detta köpande hindrar en från att minnas Allah. Och de människorna som inte blir hindrade, det är de som fruktar den dagen då deras hjärtan sätts i vagning, och de fruktar alltså domedagen.
ورد حديث كبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب من ياتي من داره يصلي الفرض في المسجد، فهو بسند صحيح. إذ قال رسول الله من خرج من داره لأداء صلاة الفريضة فأجره كأجر الحاج المحرم في سبيل الله لصلاة لأداء الفريضة.
Och det finns en hadith som berättar hur värdefull det är att komma till moskéerna. Det är att den människa som tar sig i akt och försöker bege sig till moskén för att utföra den obligatoriska bönen, för honom är en belöning såsom att utföra vallfärden. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss utav dem som bygger och uppehåller de husen här i världen.
إذا لم يتمكن المسلم من العمارة الظاهرة بأن يبني مساجد لله أو يساعد في بنايتها، فالعمارة الحقيقية بأن يعمرها بالصلوات وبالأذكار وبالقرآن وبالطاعات، هذا عامر لبيت الله عز وجل.
Även om man inte kan bygga en moské utav stenar och bygga ett hus och en byggnad, så kan man bygga moskéer genom att vara där och göra åminnelse och skicka sina salawat och göra tillbedjan på de platserna. Det är också att bygga moskéer.
ثم نقرا الحديث الخامس وهو قوله صلى الله عليه وسلم احبوا الله لما يرضوكم به من نعمه واحبوني لحب الله واحب اهل بيتي لحبي.
Vi fortsätter till den femte hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam säger: älska Allah för de gåvor han i sin innerst skänker er, och älska mig för Allahs kärlek till mig, och älska min familj för min kärlek till dem.
Muhabbat Allah subhanahu wa ta'ala قد تستغربها بعض العقول انه يقول كيف يحب الانسان شيئا لا يراه، شيئا ليس من جنسه. ربنا عز وجل تعالى وجل عز وجل أن تعرفه العقول أو تدركه الخواطر أو البواصر أو النوابر.
Okay. En människa kan ifrågasätta och tänka, hur ska jag älska någon som jag inte kan se? Hur ska vi älska någon som inte är av vår sort? Någon som våra tankar inte kan uppfatta? Något som vårt intellekt inte kan tänka sig? Hur ska vi älska något sådant?
لكنه أخبرنا في كتابه أن له أقواما في كل زمن من الأزمان يحبهم ويحبونه.
Men han har förklarat att det finns folk i alla tider, har det funnits folk som älskar honom och som han älskar dem.
وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نطلب من الله عز وجل أن نحبهم. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا نطلب من الله عز وجل أن نحبه أن يجعلنا نحبه.
وبروفيتنا صلى الله عليه وسلم har förklarat och sagt till oss att vi ska be till Allah om att älska honom.
لذلك قال في حديثه علمنا في حديثه أنه كان يقول اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربني إلى حبك.
وكان ذلك سيئاً حديث أت إن دعاء اللهم خنك ماي شار لكن تيل داي وك شار لكن تيل دم سم ألسكار داي وك شار لكن تيل دم جودة هاندلينغنا.
لو لم يوجد هذا الحديث لكان المسلم الذي يتردد أو يتوقف. أنا الحقير الصغير الضعيف أطلب أن يحب الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لما رأينا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قال النبي أمرا فإنما يقوله لتقتدي به أمته لتتبعه أمته فإننا نلحج على الله دائما ونقول اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. والله يحب الملحين في الدعاء. دائما نطلب من الله هذا المطلب وإن كان كبيرا لكن فضل الله
عظيم. Och när vi ber Allah subhanahu wa ta'ala om att älska oss så kan det kännas konstigt att jag som en fattig liten tjänare av ingen betydelse på denna jord ska fråga om någonting så stort från Allah. Men profeten har lärt oss att det och Allah subhanahu wa ta'ala i hans storhet skänker även stora gåvor till oss.
لذلك السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل أنك تتذكر النعم التي تكرم الله بها عليك وأعطاك إياها. فأنك عندما تتذكرها دائما وتحمد الله وتشكره تكون سببا لأن تحبه سبحانه وتعالى.
Och profeten عليه الصلاة والسلام lär oss i denna hadith att den enklaste vägen till att älska Allah är att fundera och tänka på de gåvor han ger oss. Och genom att tänka på det och tacka honom för de gåvor han ger oss سأكد إن شاء الله كثير هنم.
أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، لما يغذوكم، لما يعطيكم به من نعمه.
نسك ألسك الله فر دم جوفر هنيرير، دم جوفر هنخنكرير.
والنعم جمع نعمة، والنعمة هي اللذة التي تحمد عاقبتها، تكون عاقبتها متصلة غير منقطعة. لذات المؤمنين لا تنقطع أبدا إلى الجنة إلى الجنان. لذات لا تنقطع نهايتها.
Och ni'ma innebär den belöning, den gåva som inte har ett slut här i jorden. Den smak av sötma av tron som fortsätter även i livet efter detta.
أما النعمة ليست نعمة نعمة هذه التي وردت في القرآن في سورة الدخان فإنها اللذة والسرور لكن الذي لا تحمد عاقبته الذي يكون عاقبته نقالا أو عذابا أو وبالا. هذه كانت عند قوم فرعون أعطاهم الله نعمة ثم عذبها إغراق وعذاب ونكال ونعمة كانوا فيها فاكهين.
دفين ستأمنا تقول نعمة ثم إن فتر också gåva, men en gåva vars resultat inte är någon godhet, som är tillfällig och vars resultat och konsekvens konsekverar i någonting som är av dålig karaktär och någonting som i slutändan blir till nackdel för människan.
انظر مثلا الى محبة البشر. الانسان يحب شيئا ما انسانا او غير ذلك. اسباب المحبة ثلاث. اما ان يحب ذلك الشيء لجمال يعتقده فيه الذي يحب الإنسان إنسانا لجمال وإما أن يحب الشيء الآخر لكمال يعتقد أنه متصف بصفة الكمال فيحبه وإما يحب الإنسان إنسانا آخر لنوال لأنه يعطيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جبلت النفوس على حب من أحسن إليها.
كتاب من يخوان شارلك hur kärleken, vad den består av. En människa kan älska någon annan eller något annat för tre egenskaper. Och den första är skönheten. Och man älskar någonting man tycker är vackert. Och den andra är fullkomligheten. Om man ser att någonting är fullkomligt, någonting inte saknar något, så älskar man den saken. Och den tredje saken, det är godheten. Om man ser någon med god karaktär, även om han är ful, om han har en god karaktär, så älskar man den personen.
كل هذه الأسباب موجودة أو مجموعة في جناب المولى عز وجل تدفعنا إلى أن نحبه، فإنه لا يوجد جمال في الكون إلا مخلوق لله، ولا يوجد كمال إلا من كمالات الله. لا يوجد كمال علم عند إنسان ولا كمال خلق عند إنسان إلا هو مخلوق لله، ولا يوجد عطاء في الكون كله إلا من الله عز وجل. كل نعمة نحن فيها من الله، العافية، الخير، النعم، كل من الله. فإذا جمعت هذه الأسباب ولم نحب الله عز وجل، فدل هذا على نقص فينا ومرض عندنا.
De här tre egenskaperna finner man i Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ingen skönhet utan att den kommer från Allah. Det finns ingen fullkomlighet utan att det kommer från Allah. Och det finns ingen godhet utan att det kommer från Allah. Så om man efter att ha förstått de här tre sakerna fortfarande inte känner någon kärlek till Allah, så innebär det att det är någonting fel på oss.
ومثل هذه الكمالات أو هذه الأسباب لكنها بدرجة أقل هي مجموعة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
Och även de här tre egenskaperna, men på en annan nivå, på en lägre nivå, finns även i profeten sallallahu alaihi wasallam.
فالكمالات التي أعطاه الله إياها لم يعطها أحدا من البشر.
Den fullkomlighet som profeten har inte givits till någon annan människa.
وحسن الأخلاق والخلق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه لم يعطه أحدا من البشر.
Och det goda beteendet och det vackra utseendet som profeten عليه الصلاة والسلام har fått har inte någon annan människa fått.
وجعله سببا للنعم التي تكون على البشر كلها.
Och han gjorde honom som ett medel till de gåvor som kom till mänskligheten.
فإذا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي موصلة إلى محبة الله عز وجل.
Så att älska profeten och känneteckna att man förstår de egenskaperna i honom innebär att man älskar Allah subhanahu wa ta'ala.
لكن المسلمين حتى محبتهم للأشياء على وفق التوجيه الإلهي، على وفق الأوامر الربانية.
Till och med en människa när han älskar någonting, vad som helst, så är det på grund av att Allah subhanahu wa ta'ala har gett honom dessa godheter och denna känsla.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوني لحب الله لي، لأن الله عز وجل يحبه نحن نحبه، وكل من أحبه الله عز وجل نحن نحبه.
Och därför säger profeten, och älska mig för Allahs kärlek till mig. Och detta gäller även allt annat. Vi som muslimer älskar allting som Allah älskar.
كل من أمرنا الله عز وجل أن نحبهم فنحن نحبهم امتثالا لأمر الله.
Allt som Allah سبحانه وتعالى vill att vi ska älska, det älskar vi. Så som en lydnad för det som Allah سبحانه وتعالى vill.
وهو من صميم الإيمان.
Och det är det som är en del av trons uppriktighet.
لذلك لو انقطع الإنسان عن هذه المحبة التي هو مامورا يحبها لمن أمرهم الله أن يحبهم هو إيمانه ضعيف.
Den som bryter eller inte känner någon kärlek till det som Allah subhanahu wa ta'ala vill att de ska känna kärlek till, han har en svag iman och någonting som saknas i hans iman. Så som kärleken till al-ansar, till medhjälparna som hjälpte profetens följeslagare när de flydde från Mekka, och kärleken till profetens familj.
في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، لأن الأنصار هم ناصر رسول الله، فنحن نكره عندما قاموا مع رسول الله، فعندما نحبهم لأجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقفت صلى الله عليه وسلم وفقلارة في الحديث ألسكا دم ميديا الفنا ثم يلت دم قفت صلى الله عليه وسلم أستكنتو فلكم لهيت أوف إيمان أوف att älska ansar är en del av Guds kärlek till en, och att hata ansar det är en del av Allahs hat mot en.
فلو فرضنا ان شخصا قال انا ساصوم واحج واصلي واعمل الاوامر كلها لكني لن احب هؤلاء الانصار، ماذا يربط بيني وبين هؤلاء الانصار؟ ماذا دخلي انا في هؤلاء الانصار؟ انا لو احب.
Och om en människa säger, en människa som ber, som fastar, som gör alla sin tillbedjan, all sin tillbedjan, och sen så säger han, jag älskar inte de här ansar. Vad har jag med dem att göra? De har inte gjort mig någonting.
ف فنقول له أنت عندك خلل في إيمانك وعلامة من علامات النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية النفاق بغض الأنصار، آية الإيمان يحب الأنصار. إذا قبول إيمانك ستجد نفسك تلقائيا تحب هؤلاء القوم لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دسوارا من تنسان من نفاق الطالب ده ستت أرأت ha någonting saknat i sin tro. För att profeten a.s. har berättat att tecken på iman, tecken på tron är att älska ansar. Och ett tecken på hyckleri, på nifak är att hata dem.
وكذلك حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قبول إيمان الإنسان لا يجد لنفسه مجالا ولا يجد لنفسه إلا أنه يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Samma sak handlade om profetens familj. Och det finns inte en möjlighet för en troende att inte älska profetens familj.
يجد نفسه كلما ازداد محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد محبة في أهل بيته لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يمر المنك وألك بروفيت صلى الله عليه وسلم يمر أكر هذا الشهر لكثير بروفيت فاميلي بغرند أوف بروفيت الشهر لكثير لهم.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أذكركم الله في أهل بيتي.
وقدس صوت بروفيت صلى الله عليه وسلم till hans vänner, till hans kompanjoner och följeslagare att mina vänner, jag påminner er om min familj. Och profetens ahlul bayt, profetens hushåll, är de som levde tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam.
Ahlu Ja'far och ahlu Ali och ahlu Aqil.
Ja'fars familj, Aqils familj och Alis familj.
ثم ذريته صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته.
أقدر أفتر هنس أبكما أصدر البان وبانبان وبانبان from them her family.
الحسن والحسين وأولادهما.
From the example الحسن والحسين أقدر البان وبانبان.
زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته.
هنس فرير Prophet and Sfruar عليه الصلاة والسلام are also from his family.
لكن توجد مزية خاصة لهؤلاء الخمسة من أهل البيت الذين يسمون أهل الكساء.
Men det finns ett speciellt tillstånd, en speciell nivå för de fem utav أهل البيت som kallas för أهل الكساء.
وهم الحسن والحسين.
Och de är الحسن والحسين.
سيدنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء.
Och Sayyidina Ali och Fatima al-Zahra, profetens dotter. De fyra speciella är de som anses vara de mest specificerade av profetens
hushåll.
Och det är de som den koraniska versen kom ner från Allah subhanahu wa ta'ala som talar till Ahlul Bayt, så handlade om dem. سلمة برتر أس رفيت صلى الله عليه وسلم هصك
كان عليه كساء أسود
عن هذا التوصي انسفات دريك انسفات لادسل
فجمع الحسن والحسين وعليا وفاطمة وضمهم تحت كسائه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
وقفت صلى الله عليه وسلم توقدم هار سيرة إمام علي وفاطمة والحسن والحسين وساتت دم أندر دتا خنك دتا كلاد السلاد وصات ويرد دعاء وصا يا الله دتا أرمي تهزهول سرين دم فرون ديسما يورين.
لذلك هذه الخصوصية حتى سيدتنا أم سلمة لم تدخل فيها لأنه قد ورد أنها جاءت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله أنا منهم، قال لها أنت على خير ودعاء لهؤلاء بالخصوص.
إذن speciella, i detta speciella tillstånd som de här fyra har tillhör inte någon annan av Ahlul Bayt, inte ens Salama som berättar den här hadithen. För att hon sa att ja Rasulullah, är jag en av dem? Så sa han till henne, nej, men du är en i gudhet, du har skär. Så vi älskar de här profetens hushåll för hans kärlek till dem.
ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث السادس وهو الذي يحثنا على بر الوالدين وعلى التعامل مع النساء. فقال صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم.
Vi går vidare till den sjätte hadithen som handlar om lydnad mot föräldrar. och profeten sallallahu alaihi wasallam säger: lyd era föräldrar och era barn kommer att lyda er. Var kyska och era kvinnor kommer att vara kyska. Och kyska innebär att avhålla er från det som är dåligt. Och att visa lydnad mot föräldrar är ett av religionens högsta tecken.
وكفى أن الله عز وجل جعله بعد الأمر بعبادته وترك الشرك أمرنا أن نبر والدينا.
الله سبحانه وتعالى har gjort en sån stor sak att efter tillbedjan, efter kommendering av hans tillbedjan och att lämna kyrk, att sätta någon vid hans sida, så beordrar Allah att vi ska lyda våra föräldrar.
من عظمة هذه الفصلة في المقدسة الله تولى نشر أخبارها في القرآن في كتابه.
På grund av storheten av denna sak och den viktiga i denna sak så har Allah subhanahu wa ta'ala gett många verser och förklarat detta fenomen i Koranen.
وفي هذا الحديث ثلاث بشارات للبار بوالديه.
Och i denna hadith så är det tre goda nyheter för de som lyder sina föräldrar.
فقال بر آباءكم تبركم أبناؤكم.
Och han säger sallallahu alaihi wasallam: lyd era föräldrar och era barn kommer att lyda er.
وفي رواية يبركم أبناؤكم.
Och i en annan återberättelse av hadithen så säger han att och era barn kommer att bli renade eller kommer att bli lydiga.
فمن بر آباءه فليبشر بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيطول عمره وسيكون له أولادا وسيكون بررة بارين به كما بر آباه وأمه.
Och den hadithen visar att den som lyder sina föräldrar, profeten sallallahu alaihi wasallam ger honom ett glatt budskap om att du kommer uppnå en viss ålder som gör att du får barn och de här barnen kommer att vara lydiga.
وقد حذرنا القرآن أن نتأسف أمام والدينا أو والدينا ولو أن نقول لهما أف حذرا كاملا ولو وجدت كلمة أقل من كلمة أف لكان الله ذكرها في القرآن بل نظهر لآبائنا وأمهاتنا كمال الأخلاق والمعروف والبر امتثالا لأمر الله عز وجل وإجلالا لمن جعل لهما الحق علينا الله جعل الوالدين الحق علينا.
Vi har till och med förbjudits att säga en så liten sak som uff till våra föräldrar. Och det finns inte ett mindre ord eller ett mindre obetydligt ord att säga. Så viktigt är det. Och vår lydnad till våra föräldrar besitter i att vi gör lydnad till Allah. Och lydnad till att Allah subhanahu wa ta'ala har gett dem den positionen. Att de förtjänar vår lydnad.
Och vi har förbjudits att säga att vi har lydnad till våra föräldrar. Och vi har förbjudits att säga att
och vi får aldrig glömma att göra dua, att be för våra föräldrar.
Alamat salah al-walad an yad'u liwalidayhi.
Ett tecken på rättfärdigheten hos ett barn är att han utför bön för hans föräldrars skull.
Idha kan yansa ad-du'a liwalidayhi lam yartadi ba'd ila rutbat as-salah.
Och om ett barn eller en ung människa inte gör dua, ber för hans föräldrars skull, så kommer han inte uppnå ett tillstånd av rättfärdighet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt i en hadith att den rättfärdiga pojken som gör dua för sina föräldrar och satt knutit ihop den rättfärdiga pojken med att han gör dua till sina föräldrar. Och vi får aldrig glömma att moderns rättighet över barnet är högre än pappans. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss utav dem som är lydiga mot våra föräldrar.
الأولاد الأطفال الصغار إذا رأوا الشباب يبروا بآبائهم وأمهاتهم لا يحتاجوا إلى أي تعليم الولد الصغير الطفل الصغير عندما يرى الشباب أبوه عندما يرى أبوه وعمه وأقاربه يبرون آباءهم يتسلسل البر فيهم بالنظر فقط، هو يرى أباه وعمه كيف يبرون أجدادهم كيف يبر هذا أبوه يتسلسل إليه البر. لكن عندما يرى الطفل الصغير أو الولد الصغير أن طبقة الشباب لا توقر الشيوخ، أن طبقة الشباب لا تبر الأجداد، لا يبر أبوه، لا يعطي حقهم من الإكرام، هو فقط بالنظر ينشأ بعد ذلك فيعاقب هذا يفعل مثل ما كان يفعل هذا مع أبيه.
نادر فكلارا هر ett barn blir lydig bara för att man själv är lydig är att barnen tar efter de handlingar man själv gör. Så en man, en människa, även om han är vuxen, om han visar lydnad till sina föräldrar, till sina farbröder, till sina farfar, farmor, så tar barnet efter och visar lydnad till honom.
ثم قال صلى الله عليه وسلم وعفوا تعف نساؤكم فكما يعف الإنسان المسلم عن نساء الأجنبيات الأخريات كذلك الجزاء أنه من الله عز وجل أن تعف نساؤه وأن يحفظهن الله سبحانه وتعالى.
أوكي. Den andra delen av hadithen är var kyska och era kvinnor ska vara kyska. Att man ska avhålla sig som till exempel en man, som man avhåller man sig från att bege sig i dåliga handlingar med kvinnor som du inte har rätt att göra dessa handlingar med.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين فضلني إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة حديث صحيح رواه أبو داود. بشر البشارة هي الخبر السار.
Och vi går vidare till nästa hadith där profeten sallallahu alaihi wa sallam säger: ge dem som ständigt går till moskéerna i mörkret det glada budskapet om ett fullkomligt ljus på uppståndelsens dag. Och bishara, det glada budskapet, är ett budskap som ger lycka till människor.
المشائين هي صيغة المبالغة مشى على وزن فعال أي كثرة الماشين إلى المساجد. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بشر الماشين، بشر المشائين أي كثير المشي.
Och profeten sallallahu alaihi wasallam använder här ett arabiskt ord som symboliserar inte de som går en gång utan de som ständigt, som ofta går till moskéerna.
بشر المشائين فضلا هذا يدل دلالة خاصة على المشي في الليل إلى المساجد سواء كانت صلاة العشاء أو صلاة الفجر.
Detta är ett bevis för att det finns en speciell promenad eller ett speciellt sätt att ta sig till moskéerna i mörkret oavsett om det är för kvällsbön eller om det är för morgonbön.
هؤلاء الذين يمشون فضلا إلى المساجد ويكثرون من المشي فضلا في المساجد النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأن لهم النور الكامل التام يوم القيامة إذ لا يوجد نور إلا نور الإيمان.
Och profeten sallallahu alaihi wa sallam förklarar att till de här människorna som beger sig ut i mörkret till moskéerna de kommer att på domedagen uppståndelsens dag få ett nur, ett ljus som uppfyller, som lyser upp hela deras tillvaro. Och det är vi en dag där det inte finns något annat ljus än trons ljus.
نور الإيمان الذي في قلوبنا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نور الإيمان الذي في قلوب المؤمنين بسبب الصلاة في الليل، نور الإيمان الذي في قلوب المؤمنين بسبب قراءة القرآن، نور الإيمان الذي في قلوب المؤمنين بسبب المعاملة والأخلاق الحسنة مع الآخرين، فيرون هذا النور أولا في القبر قبل يوم القيامة.
Och detta ljus som finns i de troendes hjärta som kommer på grund utav deras handlingar, deras tillbedjan och att de går ut i mötet som kommer från deras tro om att de bevittnar om att det finns bara en Gud och att de bevittnar att profeten Muhammad är hans sändebud. Detta ljus kommer vara det ljus som lyser upp deras tillvaro och det första platsen som den lyser upp dem i är i graven.
أما يوم القيامة فسيأتي كل واحد من المؤمنين يسعى نوره أمامه بين يديه كما قال الله في سورة الحديد ألم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين يديهم وبأيمانهم.
Och detta på domedagen så kommer vårt ljus som kommer från våra hjärtan att vara mellan våra händer och kommer lysa upp vägen framför oss.
أما نور قلبك الذي يكون في القبر فأنت ترى عندما ترد على الملكين في القبر يكلمانك بالكلام الملكي، والملائكة مخلوقون من النور، فبنور الإيمان الذي في قلبك وقوة تصديقك بالله عز وجل وعباداتك أنت ستتمكن من الرد عليهم في القبر عندما يسألانك.
أوكي. دم den det ljus som finns i graven, som kommer från ditt hjärta, från den troendes hjärta, kommer stärka den troende när han svarar till de två änglarna som frågar honom. Änglarna är en skapelse skapad av ljus, och detta ljus som finns inom dig, när det lyser upp din grav, kommer det förstärka dig och göra dig stabil i dina svar när du blir frågad.
فبنور الإيمان وكلما قوي نور الإيمان لا يتزلزل المسلم في قبره عندما تسأله الملائكة أبدا، بل أولا يفقه معنى ذلك الكلام عندما يكلمانه باللسان الملكي في قبره، يفقه معنى الكلام، يفهم ماذا يقول هذا الملك.
Detta ljus som hjälper människan i graven, som kommer från iman, kommer att göra att han aldrig tvekar när han svarar till änglarna, och kommer göra att han förstår änglarnas språk. När de pratar på sitt språk så kommer han via detta ljus kunna förstå dem.
ثم يتمكن من الرد على أولئك الملائكة بكل ثقة وبكل قوة إيمان.
Och han kommer vara stabil i sina frågor och kommer inte ha någon tveksamhet alls i svaren på frågorna.
أما إذا كان ضعيف الإيمان فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان فاجرا منافقا فإنه لا يدري ماذا يقولان له ويصيح في قبره ويقول ها ها لا أدري، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
Okay. Det berättas i en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den som har svag iman eller som inte har någon iman alls, han kommer inte förstå det här språket, och han kommer att vissna bort, eller vad ska man säga, han kommer att smälta bort, och de kommer säga till honom med orden ha ha du vet inte.
فيقول له الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن هذه الغيوب التي ستجري بعد ذلك، يقول له الملك لا دريت ولا تليت، هكذا ورد لا تليت، وإن كان الأصل في قواعد اللغة أن يقال ولا تلوت أي القرآن، لكن هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا دريت ولا تليت.
هو دريت،
دريت من الدراية علمت.
أوكي. هم kommer bli tillsagd att av änglarna kommer säga till honom du visste inte och du har inte läst. Men ordet läst här används på ett speciellt sätt som inte är normalt i arabiskan.
نسأل الله أن يجعلنا نورا كاملا يسعى بين أيدينا وعن أيماننا، ويجعلنا نورا من فوقنا ومن تحتنا وعن يميننا وعن شمالنا، يدخل به في قبورنا ونقومه يوم القيامة.
Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att lysa upp, upplysa våra inre och upplysa det som är till höger om oss och det som är till vänster om oss och det som är framför oss, och låta våra gravar bli belysta med trons ljus.
وبما أننا بين صلاتين أن هذا الحديث مناسب لنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
Och eftersom vi är mellan två böner, vi har bett maghrib och vi ska be isha, så är den här hadithen, nästa hadith, passande för att profeten sallallahu alaihi wasallam säger mellan varje bönutrop och ikama finns en bön för den som vill be.
هكذا ورد في هذه الرواية في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الكلام ثلاث مرات، فقال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، رفع صوته في المرة الثالثة وقال لمن شاء.
Och det finns en annan återberättelse av denna där profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det finns en bön mellan två bönutrop. Det finns en bön mellan två bönutrop. Det finns en bön mellan två bönutrop. Och den tredje gången så lyfte han sin röst och sa till den som vill be.
أذن بكذا وكذا، أعلم بكذا وكذا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، أعلم الناس بالحج يأتوك رجال.
أوكي. أذان innebär att informera, att förmedla.
لكن أذاننا هو ذكر مخصوص يشرع للصلاة المكتوبة، ذكر مخصوص لا يزاد عليه ولا ينقص، وإنما يكون هذا الذكر المخصوص للصلاة المكتوبة أصالة.
Men när vi använder ordet أذان så använder vi det för ett speciellt för en speciell zikr, en speciell ordagrann bön som ska ropas ut inför de obligatoriska bönerna.
Sallu lil muslim idha arada an yusalli an yu'adhina qabla salati wa law salla fi darihi mathalan law arada an yusalli wa law fi dar wa law sami'a al anan lakinnahu arada an yusalli fal yu'adhin aidan fi baytihi lakin bi sawtin munkhafidin Allahu akbar Allahu akbar thumma yuqimu salata ba'da dhalika.
Och det är en viktig sak att göra adhan och kalla till bönen även om man är hemma själv, och även om man har hört adhan utifrån så kan man göra adhan själv med tyst, med en vanlig röst och bli kallad till bönen.
Al-adhan alladhi yakunu lis-salah bi-raf'i sawt, amma anwa' al-adhan al-ukhra fa takun bi-khafdi sawt, mithl adhan fi udhn al-mawlud, mithl adhan khalf al-musafir, mithl al-adhan fi udhn al-mahmum aw qala an-nabi ad-dabah idha nafarat, mithl al-adhan fi baytihi.
Men denna adhan, denna kallelse till bön ska vara av hög röst. Men det finns även andra kallelser som används med en låg röst, såsom när man gör adhan i ett barns öra, eller när man till exempel vill lugna ner någon som har mycket bekymmer, eller man vill lugna ner ett riddjur som är upprörd, så kan man göra adhan tyst i dess öra.
والأذان كان بسبب رؤيا لأحد الصحابة الكرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بعد ذلك.
وأذان خلف أوردن ثم سيتي أذان كم مصرن إن درم ثم إن الصحابة هذا من صفات صلى الله عليه وسلم فصلت اللي دتا أذن إخت درم.
النبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم أحيانا بالرؤيا شريفة أن تتواتر، أن تأتي من جمع كثيرين. فإذا جاء خبر من جمع كثيرين لأنه أمر ما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقرر ويتكلم بكلامه ويقر صلى الله عليه وسلم.
Och ibland så kan profeten sallallahu alaihi wasallam använda drömmar för att kommendera, beordra, befalla någonting. Men det är inte vilka drömmar hur som helst, utan det finns villkor om att till exempel denna drömmen ska vara mångberättad. Det är många som ska ha sett denna drömmen. Och om den då uppfyller detta villkor och andra villkor, så kan profeten sallallahu alaihi wasallam införa detta som ett bud.
لذلك لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحثون عن ليلة القدر، هي في أول رمضان أم في آخر رمضان أم في أوسط رمضان، ذهب بعضهم فكانوا يرون مرائي في النوم تدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن هذا يقول رأيت رؤيا من ليلة القدر في العشر الأواخر، هذا يقول هذا يقول، أخبرهم بعد ذلك وقال أرى رؤياكم قد توافقت اتفقت أن ليلة القدر في العشر الأواخر فهي كذلك فالتمسوها في العشر الأواخر، لكن لم يحددها لهم صلى الله عليه وسلم في أي ليلة من ليالي العشر الأواخر.
دبلتس أم ليلة القدر أت مونغ أوف افتفل أو فليس لاغنا upplevde eller drömde om att Laylat al-Qadr var i de 10 sista dagarna av Ramadan. Och de kom, många kom och berättade detta till profeten. Och profeten sallallahu alaihi wasallam samlade och sa, detta är rätt. De finns i de sista 10 dagarna. Så håll fast vid de 10 sista dagarna. Alltså utför mycket tillbedjan där i. Men han fastställde inte vilken dag det var.
فالأذان إنما كان بسبب رؤيا سيدنا عبد الله بن زيد الأنصاري، ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم وصار إلى يومنا هذا. فالنبي يقول بين كل أذانين صلاة لمن شاء. أذانين المراد بالأذانين في هذا الحديث هو الأذان والإقامة.
أوكي. صلى الله عليه وسلم لدن صندرم دي عبد الله بن زيد دن صحابي رضي الله عنه صندرم دي أم لهار من أذان لدن سكول سيات. أوكي. Profeten sallallahu alaihi wasallam använder i denna hadithen adhanain, de två adhan. Men det som menas är att mellan varje adhan och ikama.
فَبَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ في أي فرض من الفروض يرتفع المنع من أداء الصلاة. ممكن يصلي الإنسان المسلم أي صلاة كانت، قضاء كان فاته مثلا، أو يريد أن يصلي نوافل، أو يريد أن يصلي أي شيء بين الأذان وبين الإقامة.
Vid de här tillfällena mellan adhan och ikama så lyfts förbudet bort från att be vilken bön man än vill. Vilken bön som är frivillig man än vill kan man be mellan de två tiderna. Det finns inget förbud mot det.
نعم. وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان في حديث أبي سعيد الخدري وقال أن هذا الصحابي كان يحب البادية ويحب أغنامه ويذهب إلى الصحراء يرعى أغنامه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، إني أراك تحب غنمك وباديتك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا كنت في غنمك وباديتك فدخل وقت الصلاة فأذن للصلاة، فأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء من حجر ولا شجر ولا رطب ولا يابس إلا شهيد يوم القيامة له بالإيمان.
أوكي. Det berättas att en sahabi som hade lamm och han var en herde, och när han var ute med sina djur och ute och matade dem, så när tiden inföll för bön så sa profeten till honom: ja Abu Sa'id, du älskar dina djur va? Han sa: jag älskar dem. Så sa han: när då tiden för bön infaller, gör adhan och låt dem höra detta, för att sannoliken så ska inte en enda sten eller växt eller någonting levande inte bevittna, alla de ska bevittna om din tro på domedagen.
ولا يختص الثواب بالأذان، بل من فضل الله أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن الله يعطينا مثل ما يعطي المؤذن تماما.
Och den belöning, den speciella belöning som böneutroparen får, är inte begränsad endast till honom, utan endast till honom. Utan profeten sallallahu alaihi wasallam förklarade att den som upprepar orden efter böneutroparen, han får samma belöning som böneutroparen.